Du lyssnar på Radio Länsman, en samhällskritisk webbradio.
Ett solbränt Radio Länsman hälsar er alla välkomna till helgens program. Med oss har vi en saknad gäst och jag talar naturligtvis om den erfarne herren Jakob. Men först reklam.
För att Exponerat ska exponera mera, donera till bankgironummer 197-4518. Märk insättningen med donation.
Ja, då måste jag ju säga hej och välkommen till Jakob. Det var länge sedan.
Detsamma, hur är du? Det...
Hur står det till i sommaren?
Ja, jo, det är så trevligt så. Det är varmt och härligt och man kan ha fönster och dörrar öppna. Det kan inte bli bättre.
Nej.
Nej,
nej, och idag har vi ju en del ämnen och som ni kanske märker ibland så har vi lite tidspress och så även denna gång. Men vi ska hinna med några intressanta ämnen i alla fall. Och vi tänkte... hoppa på det här och prata om att sabotaget fortsätter. Ni vet ju alla att det inte går så bra i reklamkampanjen för Sverigedemokraterna nu inför EU-valet. Och ni vet ju alla att det har saboterats mycket affischer och så i tunnelbanan. Och nu har de även, har ju även SL börjat, det har planerat att man ska ha en annonskampanj i busskurer. Alltså i glas. Och det har de beslutat sig för att stoppa nu, alltså SL. Det kanske inte är så konstigt varför, höll jag på att säga. Ni kommer ihåg förra gången när vi pratade om den här sidan på Facebook som heter Ta tillbaka välfärden. På den kan vi läsa så här, citat. Kära Clear Channel, vi är medvetna om att ni har dragit in SDs kampanj, men om ni affischerar upp SDs rasistiska reklam på era busskurer trots det, kan ni förvänta er att det kommer att ske glaskross och vandalisering. Jag får med att de även skrev någonstans att de skulle uppmana till det. Och jag vet nog var du står i det här, Konrad. När man säger att de måste dra in affischering för ett parti. Och vi ska inte gå in och prata om demokrati då igen. Utan jag tror nog, jag vet vilket spår du kommer välja i det här. Du kommer nog säga att du tycker att det är rätt. Eller har jag fel?
Alltså principiellt är det givetvis helt sjukt att man gör så här. Givetvis ska SD få affischera hur mycket man vill. Och problemet är att folk slår sönder deras grejer. Men man kan ju försöka tänka ett steg längre där också, som sagt. Men, men så här tycker jag. Nu kommer jag på vad jag tycker. Jag tycker så här. Om man nu har sagt till SD att ja, ni ska få affischera hos oss. Inga problem. Då är det ju de här Clear Channel som får. Då får väl de ha vakter då vid varje affisch. Eller hur, det är väl deras problem. Ja, de har ju tagit oss uppdraget, som man säger så. Det är ju inte SDs problem, utan det är ju faktiskt reklamkanalens. De har ju betalat för detta, för att få en service, och då ska de ju få den givetvis.
Jo, men anledningen att jag säger att jag trodde att du skulle tycka att det var rätt var med tanke på att du pratar om, när vi pratade om bion.
Ja, precis. Ja, men jag tänkte först, men där såg jag ju liksom den lilla människan, alltså den här 19-åriga sommarjobbaren som blir hotad för att SF har reklam. Det är taskigt mot den personen, kan man ju
säga. Jo, men att det är ett företag och att företaget själv väljer varför...
Jo, men så är det väl. Men här, man ska, det är svårt alltså. Det är inga enkla frågor. Man ska givetvis inte böja sig för pöben, och den här lilla pöben som kanske är 50 personer eller vad det kan tänkas vara. Men å andra sidan, ja, ni vet, demokrati, yttrandefrihet, sådana här tramsiga saker.
Vad tycker Jakob då?
Inte alls förvånad, för att då, det har vi pratat om långt tidigare, att vi visste att det här skulle bli ett väldigt smutsigt val. Jag kan nog som äldst i församlingen här säga att det är nog säkerligen det smutsigaste jag har varit med om faktiskt.
Finns det något motstycke ens du kan minnas?
Du ber mig inte om det, för då får jag problem.
Okay.
Nej, faktiskt, hör du. Men jag är inte förvånad. Och jag kan väl säga så här att alla dessa aktioner vi har läst om och störande på öppna möten och sånt där i Göteborg och på andra ställen och så vidare. Man får väl hoppas att det här tar en motsatt effekt, och du förstår vad jag menar. Ja, att det blir kontraproduktivt för de krafterna.
Jag måste bara säga att jag tänker själv så här, att försöker leva mig in i, om jag sitter där chef på SL och jag kanske liksom tycker att Sverigedemokraterna är det bästa som har kommit till världen sedan jordnötssmör. Nej, men då det skulle ju vara väldigt svårt, för då blir man ju medveten om det att ja, de här busskurerna på större orter, Stockholm och så vidare, de kommer säkert bli sönderslagna. Mm. Och det kommer ju bli ekonomiskt, jag menar, vi måste ju fixa det. då. Förvisso ja. Borde de väl kanske ha en ja. Försäkringar antar jag, men, klart, men ändå, ja, men, det blir väldiga problem, så det blir det svårt.
Och sånt där med skadegörelse, det är nog inga problem. Men däremot, om man säger så, det värsta faran är väl som du säger, att sitter du som måhända chef på S eller så vidare, chef måhända, men låt oss säga att du nu, som du själv uttryckte, råkar ha fel åsikt i det här fallet. Och det kommer fram. Då kanske du sitter väldigt löst till.
Jo, men jag menar bara att man skulle vara så otroligt kluven i det om man lever sig in. Om jag själv skulle sitta där som chef.
Det är väl just det som är den stora faran idag. Att hela den här politiska korrektheten, liksom, den har rotat sig så pass att det har gått, ja, så att säga, uppåt i, eller, alltså, i hierarkin även, alltså, att tycker du inte rätt, då kan du sitta löst till.
Det här måste jag säga, ett litet sidospår, länsman, jag vet att jag har tidspress. Men det här med politisk korrekthet och sånt, jag fick en lyssnare tipsade mig om en otroligt intressant intervju. Man kan kolla på YouTube om man söker på Jonathan Fridman och Carl Olof Arnstberg pratar om det här politiska korrekta.
Var det inte Arnstad?
Ja, visst är det så. Jag läste bara direkt här. Det står Arnstberg. Skitsamma, Radio 2007 är det. Väldigt intressant om det här med politisk korrekthet. För att vi slänger oss lite med det uttrycket. Och vi menar väl egentligen då vad man får och inte får säga. Men det här är faktiskt något helt annat. Det är liksom en sinnesstämning och en... det är ju ett lock som ligger på hela samhället, och det handlar mer om, det handlar givetvis jättemycket om vissa ämnen och sådär, men det handlar också om liksom att man får inte sticka ut överhuvudtaget. Det handlar nästan mer om att man ska tycka vissa saker än att man inte ska tycka vissa saker. Och tycker du inte de här sakerna, till exempel om du inte älskar invandring, ja, då ska du ut i kylan. Om du inte älskar feminism, då ska du ut i kylan. Om du inte rabblar liksom alla människors lika värde 10 gånger innan frukost, då ska du ut i kylan. Och i den här intervjun då så säger de det som vi alla kan tänka oss, att i Sverige är det liksom extremt, extremt. Du åker till Frankrike så kan man prata om invandring på ett sätt utan att någon liksom bajsar ner sig och kallar dig nazist och slänger på dig massa åsikter. Och vi som lever i Sverige, vi har nog vant oss vid detta på ett sätt som är, till och med vi som är kritiska mot det, liksom, jag tycker ju det här är normalt. Ja, så här är det väl. Och sen hör man så här, ja, men i Frankrike kan man diskutera invandring. Oj, tänker jag då. Det måste ju vara konstigt. Men det konstiga är ju här. Det är ju Sverige som är det konstiga.
Men det är konstigt hur det kan ha blivit normalt, så att säga, på så kort tid. För jag måste väl ändå säga att under din och min livstid, Konrad, så när vi var, alltså, så mycket var ju inte locket på, och så tysta var inte människor när vi var unga. Utan det här har ju skett under våran livstid, så att säga. Men det är det som är så konstigt. Det stämmer ju som du säger. Ändå liksom är det något som är så inrotat så att det liksom faller sig, jag höll på att säga naturligt, det kommer ju aldrig vara, men du förstår vad jag menar.
Att... Ja, men säg att vi har varit utomlands i 15 år, säger vi, och inte haft någon kontakt med Sverige och kommit hem nu och kunnat jämföra det. Då hade vi ju reagerat på ett naturligt och riktigt sätt. Men de skulle bara skrikit och sagt, vad är ni med alla? Vad har hänt? Har ni blivit hjärntvättade liksom? Går ni på droger? Nej, jag gillar inte Gudrun Schyman. Det innebär inte att jag är kvinnohatare liksom. Är du sjuk? Har du problem med ditt psyke? Men det här har ju blivit ett normalt sätt att diskutera. Det är väl mycket via media då som orkestrerar den här otroligt svartvita och enkla världsbilden.
Ja, jag skulle säga att det är väl egentligen ett sjukt spel på något vis. Mm. Man kan ju definiera det här som att... Ja, om ni tänker att här står jag och pratar och ni vet mycket väl att jag blåljuger er rakt upp i ansiktet med allt jag säger. Men ni måste ändå spela med och inte visa vad ni verkligen tycker. För om ni inte gör det, ja, då är ni politiskt inkorrekta, förstår det tänkandet.
Nu har du till och med börjat hylla, det är ju lite smart grepp i sig av vänstermuppor, att de börjar hylla att, ja, men jag är min sann jättepolitiskt korrekt. Ja. Det är lite smart.
Att de försöker ta tillbaks det och göra något positivt.
Ja, men precis, på något sätt. Och de försökte till och med att åsiktskorridoren skulle man ju då ta tillbaks.
Ja, låt dem avslöjas, låt dem visa sin identitet så vi vet vad de går för.
Men apropå går för, då måste jag ju faktiskt fråga den stora frågan. Hur kommer det gå för SD i EU-valet?
Kan vi inte göra så att du säger en siffra var och så satsar vi någonting. Den som är längst ifrån tycker jag förbjuder de andra två på middag.
Okej, ja men
och det här är inspelat och ingått.
Ja, men Konrad då, vad säger du?
Jag tror på, vi ska se, jag tror på 9%.
Jakob?
Tyvärr.
Jag får väl lägga mig lite emellan då, så jag säger väl 8 då. Så, ja.
Då måste jag vara, alltså mer risk för att vara pessimistisk, men... Som du säger att det här med att SD, det förstår jag egentligen inte varför det är så att SD-väljarna skulle vara mindre benägna om det handlar om att, ja, usch, EU, det tycker man inte om. Ja, men då borde man ju vara mer benägen att gå och rösta på SD i så fall. Men jag måste ändå vara pessimistisk och säga 7.
Okej, ja, ja, men vad bra.
7, 8, 9, det, ja, vad säger jag nu då?
Jo, intressanta med det här EU-valet är ju ändå att om ni tittar på de här två senaste, jag tänker vi valet vi hade 2004 och 2009, så är det intressant att notera, exempel 2004, då fanns det ett verkligt uppstickarparti som media satsade alla kort på. Det var ju Junilistan. Och det vet vi hur det gick. De dundrade ju in i parlamentet då, alltså. Mm. Blev den stora vinnaren. Men 5 år senare så dundrade de ju ut lika hårt också. Men då hade man hittat ett nytt uppstickarparti. Och det var ju Piratpartiet.
Ja, just.
Som också dundrade in. Ja. Och som den här gången med största säkerhet kommer att dundra ut. Problemet nu med det här EU-valet 2014 är att nu har man inget nybildat sånt här uppstickarparti. Och det som egentligen faktiskt ligger närmast till att skrälla, det är ju SD. Som ju alltså är ännu starkare i och med att de också är ett riksdagsparti. Och det är man ju livrädd för. Och vad har man då gjort? Jo, naturligtvis så dammar man av gamla Gudrun då, som ju har varit med förr, som ni vet, med det här feministiskt initiativ. Och försöker liksom pumpa ut, här har vi den nya Junilistan, här har vi det nya Piratpartiet och så vidare. Mm. Det är så genomskinligt.
Alltid. Ja, och det lär ju funka. Jag tror ju att vi kommer komma in, tyvärr. Det vore ju skandalöst. Eller å andra sidan, då tar de ju röster från andra uppiga grupperingar. Och ni som inte har sett, det finns på DN, debatten mellan Soraya Prost, FIS då, romska föret. Det är så bizarrt, en romsk feminist. Ja, det är så löjligt. Men debatterar mot någon sverigedemokrat som inte jag minns vad hon heter nu, tyvärr. Ni som inte har sett det, titta på det alltså. För att inte ens en mor kan älska denna människa. Hon är så tydligt opåläst. Och även ni som inte har hört Granskning Sverige, ringa upp Soraya Prost och fråga. De frågar så här, mer eller mindre: ja, är du likartsfeminist eller särartsfeminist? Alltså, det här är grundkurs i feminism, grundkurs A. Och det här vet inte den här människan. Nej, säger hon, jag ska ta en cig bara och tänka på det, mer eller mindre. Och hon vet inte ens, och det här är alltså, my god, vet man inte skillnaden på en särart och likhetsfeminism, så har man omöjligt ens läst en liten broschyr om feminism.
Jag skulle vilja, Konrad, nu tog du ord och mun på mig när du nämnde Granskning Sverige här, för att deras program där är väldigt, väldigt avslöjande, så det rekommenderar jag verkligen. Men däremot nu så ska jag också slänga ut lite fakta, för att vi har ju ett riksdagsval framför oss. Gud bevars. Och jag vill nog säga så här, att om nu FI i riksdagsvalet skulle uppnå, ja, ska vi dra till med 2%, eller kanske till och med desto bättre om de får 3%, ja, men då vet jag inte om vi inte egentligen borde tacka dem för det. Varför det? Ja, därför att det sker ju då på bekostnad av de rödgröna.
Mm. Ja, och vet ni,
framförallt vänstern då.
Nej, vet du vad jag tror? Ja. Jag fick en så kallad epiphany. Tror ni inte att Miljöpartiet känner väldigt mycket på att då var det miljö som var i Europa, då skulle alla vara väldigt miljövänliga och alla röstade på Miljöpartiet för miljö. Nu har det här bytts ut till att alla ska vara feminister istället. Jag tror att Miljöpartiet kommer ta mest skada av detta. För här har vi två muppiga enfrågeparti. Men jag menar, jämförvis så är ju Miljöpartiet otroligt seriöst till och med. Och ni vet vad jag tycker om Miljöpartiet. Till och med de är ju väldigt seriösa jämfört med FI. Och jag har nog hellre Miljöpartiet än Fi faktiskt i EU.
Ja, det måste vara. Nu ska inte jag också hoppa in på sidospår, men jag satt och kollade på nu lite sent om sides partiledardebatten som var för ganska länge sedan. Men, och just det med Miljöpartiet och de pratar försvarspolitik och så var det någon av de andra ursjuklövern som sa att ja, men vad Miljöpartiet vill att sätta en maskros i gevärspipan istället eller vad de sa. Men alltså det är väl egentligen det jag reagerade på mest under den här partiledardebatten. Det var ju att man tänkte, åh, det här ska bli intressant att höra vad Jimmy har att säga. Ja, det blev ju inte så mycket sagt från Jimmy. Det var ju helt otroligt lite som Jimmy fick prata. Så till slut somnade jag.
Okay. Ja.
Men i alla fall, jag har en annan fråga gällande det här med EU då. Som är en ganska bra fråga. Frågan är det smart att välja oerfarna, om man säger det så här, vanliga politiker som de gör nu till EU här då i förhoppning om att vanligt folk ska gilla det? Är det verkligen smart?
Nej, jag vill absolut inte ha vanligt folk som politiker. Jag vet inte var det här har kommit ifrån. Man
inte
säger
jag
så här,
heller.
Nej, men Stefan Löfven så här, ja, han är svetsare, vet jag många har sagt. Mm. Vad i helvete har det med någonting att göra? Han ska väl inte svetsa? Jag vill ha utbildade, kunniga, välresta människor som har jobbat som politiker. Innebär att jobba som politiker är att göra sånt som inte jag hinner. Det vill säga åka runt i många länder, prata med mycket folk och så vidare och så vidare och så vidare.
Ja,
och inte ha vanligt pack liksom.
Det var väl att ta i kanske. Men jag skulle säga det att... Visst att framhäva nya politiker i all ära, det är självklart man ska göra det. Man kan ju inte ha bara ett visst antal hela tiden. Men inte när det är EU, när det gäller att komma in. Jag menar, riksdagen har de redan kommit in i. Men när de ska ta sig in i EU, som uppenbarligen är inte det allra lättaste att ta sig in i, då tycker jag att man borde köra lite säkrare kort och ta personer som är riktigt duktiga, säkra, pålästa och så vidare. Men nu var det ju den här lastbilschaffisen och någon annan. Inget ont mot lastbilschaffisar, men... Ja,
nej, men grejen är att vi får ju hoppas att han är mer en lastbilschaufför. Men det är konstigt. Visst, det kanske funkar i det här smutsiga politiska spelet. Men jag kan ändå tycka att det är underligt att folk vill ha en vanlig person som företrädare.
Mm.
Visst, givetvis är det ju jättebra om personer har doppat tårna lite i verkligheten. Men det innebär ju inte att man måste vara svetsare eller lastbilschaufför. Visst, det behöver inte vara någon nackdel kanske. Men det är inte det man ska gå fram på. Man ska gå fram på att man kanske då... Ja, nu säger jag väl kanske emot mig själv då. Men Stefan Löfven, han var svetsare då kan man hävda. Men nu är han en väldigt duktig, välutbildad politiker.
Mm.
Det är väl fint. Men att man ska vara en vanlig människa. Och den här Soraya verkar ju... Ja, vanlig på det sättet att hon inte har en jävla aning om vad som händer. Sådana människor kan man ju inte skicka någonstans givetvis.
Jag skulle vilja omformulera din frågeställning här gällande EU-parlamentet i så fall. Är det smart att skicka gamla stötar som alltså är helt färdiga inom svensk politik och som alltså är helt utbrända? Ja, men jag tänker bara på Marit Paulsen till exempel, som ju är, alltså, jag ska inte säga för mycket, och vi har ju massor av skräckexempel tidigare. Jag kommer ihåg alltså valet 94, vilket faktiskt var ett av de tunga skälen till att jag röstade som jag gjorde. Jag sa nej. Naturligtvis så befarar man ju det här med ett byggande av ett Europe United States, och det har vi ju fått bekräftat. Men just det här med att också, som var tungt för mig, det var just att EU-parlamentet skulle alltså bli en avskälpningsplats för såna här alltså förrättningar som inte längre hade någon funktion i svensk politik. Just då så var det ju Anita Gradin, och det var tillräckligt skräckinjagande då. Och jag menar Marit Paulsen och ja, vi har Alf Svensson och jag vet inte, och ja, Drästa, och jag menar som KD skickat iväg en tv-kändis Adaktusson, som må hända så väldigt bra ut i tv-rutan och så vidare, men vad han ska kunna uträtta där nere, så ja, nej.
Nej, men sen får man ju förstå det givetvis, att det här demokratin då som ska vara så himla bra, det funkar givetvis mycket bättre att ha en mediaperson, alltså någon som är snygg och vältalig i media och trevlig som folk gillar, och sen får ju den personen jättemycket röster. Det är väl ingen som är speciellt intresserad tyvärr då egentligen av att kolla, tänk en torr, tråkig, grå herre som är jättevälutbildad, han skulle aldrig få några röster. Det är ju liksom någon slags grundproblemet med demokratin, att man röstar på, ja, på dem man gillar på ett annat sätt än vad man borde gilla dem, om ni förstår vad jag menar. Mm.
Ja, det ska bli intressant i alla fall. Det är ju inte långt borta nu och absolut inte när det här programmet sänds. Då är det verkligen nära, så iväg och rösta mer.
Särskilt om ni inte gillar EU. Jag vill bara säga det, jag har hört så här diskussioner om att jag gillar inte EU så jag ska inte rösta. Och då ska man ha en ganska stor käftsmäll liksom. För att man ska ju springa om och tycker om EU. Man måste fortfarande skicka dit människor, särskilt de som inte gillar EU, så att de kan påverka EU från rätt håll, om man säger så.
Ni behöver inte komma hit. Ja, alltså inte i det ärendet som du nämnde.
Nej, du har röstat så pass.
Hörru, det gjorde jag faktiskt en vecka sedan, så jag har gjort min plikt.
Ja, men vi går vidare då till vänsterns rasism, och ett praktexempel på det tycker jag ändå, det fick jag se på SD-kuriren, och personen som har skrivit har ett sånt här härligt namn som är lätt att uttala. Nima Gholam Ali Pour. Ja, det blir
troligen inte,
ja, troligen inte, men 50% typ, ja. Så ja. Från SD Malmö har jag i alla fall skrivit en text då som jag reagerar på det, och det hela det här det handlar om, det hände under en flygbladsutdelning, och jag har tagit ut lite delar. Det var en ganska lång text, men jag tog ut några delar. Så står det så här: plötsligt dyker Ung Vänster upp och delar ut flygblad där det står rasisterna ljuger. Samma personer som delar ut Ung Vänsters flygblad ansluter sig till en massa som tvingar polisen att spärra av området. Sen fortsätter han: Ung Vänster tog min mötesfrihet ifrån mig för att jag var rasist. Jag som är född i Iran, jag som växte upp i Rosengård och Fosie. Vem har jag varit rasistisk mot? Och vem är du som kallar mig rasist? Sen fortsätter han: en av vänsterextremisterna passerar. Han har ett långt blont skägg. Plötsligt skriker han åt mig: din lurade själ. Först tänker jag, vad menar han med det? Sen kommer jag ihåg vänsterns rasistiska världsbild. Invandrare som gått med i Sverigedemokraterna har blivit lurade. Och sista citatet: efter torgträffen frågar jag en annan iransk sverigedemokrat om han blivit kallad saker av vänsterextremister. Svaret blev: ja, blodssvikare. Jag börjar fundera om man kunde göra en lista på alla rasistiska glåpord som invandrare i Sverigedemokraterna har blivit kallade av socialisterna. Hur skulle den listan se ut? Skulle Expo bry sig? Förmodligen inte. Det är ju god rasism. Invandrare som gått med i Sverigedemokraterna ska behandlas som skit enligt vänsterns logik. Slutcitat. Det var ju du som önskade det här ämnet, Conny. Ja, så vad tänker du om det här?
Nej, jag vill bara säga för det första att vi är ju givetvis inte lika jävla rötna som de är. Vi ska ju inte dra alla hela vänstern över en kam givetvis. Men däremot har jag ju sett, jag har ju varit på mycket SD-möten och sådär. Och för det första är det ju uteslutande, det jag sagt innan, men det är ju uteslutande nästan en ung, vit, övre medelklass som står och gastar och skriker. Väldigt få invandrare överhuvudtaget, vilket jag antar det betyder att många invandrare är väl inte politiskt intresserade, helt enkelt. Men sen det här, man har ju läst en del om ja, men det här, alltså det här besinningslösa hatet. Och när man hatar någon så mycket, då säger man ju kanske äckliga blattesvin eller judesvin. Man har ju liksom inga gränser, men det läbbiga, jag vet Dispatch skrev om detta nyligen, att eftersom man tror att man är på någon slags god sida så får man bete sig precis hur man vill. Och det kan ju många sverigedemokrater som har invandrarbakgrund kan ju vittna om detta, att i antirasismens namn så får man gärna vara rasistisk på något sätt. Och de får ju höra både det ena och det andra, att de är svikare och de är liksom rasförrädare. Och jag menar, vart har vi hamnat? Vad är det som pågår? Men om inte vänstern då som det blir så ironiskt att de är på någon slags torgmöte för att stoppa rasismen och är de enda rasisterna som finns. Men nu menar jag, vill jag säga igen, att bara för att man säger blattejävel eller något så tror inte jag att man är rasist bara för det. Självklart inte. Men det är ett jävligt onödigt och idiotiskt språkbruk som man kan tycka att särskilt vänstern borde hålla sig ifrån. Eller någon som står med vänstern eller...
Jakob, vad tänker du om den här artikeln då?
Historielöshet så du skriker om det. Jag menar, hur många gånger har väl inte jag blivit kallad för rasist, och jag är så luttrad vid det här laget så jag säger det, att ja, om du säger det säger jag väl det.
Jo, men,
jag bjuder, nej men alltså, missförstå mig rätt.
Nej, men säg mig.
Alltså när jag var, om man säger man var liten, så om man hör här namnet rasist, va, då anspelar ju det på det som det verkligen var. Och jag menar, vill man ha den verkliga definitionen på rasism så är det ju bara att ta fram ett uppslagsverk, Bonniers uppslagsverk, ja, eller något sånt där.
Det behöver inte diskuteras.
Nej, så framgår det med all sin tydlighet att det handlar ju verkligen om hemska saker, alltså hemsk människosyn som vi definitivt inte delar. Men alltså, be de här mupparna att definiera vad man menar med rasist. Ja, och då står de där helt nakna, för det kan de inte.
Nej, men jag undrar också, eller jag känner ju det verkligen, att det de gör är att invandrare som väljer att gå med i Sverigedemokraterna, det de gör, de dumförklarar ju de invandrarna, fast de invandrarna är väl de som har allra mest, missförstå mig rätt, brist på bättre ord, överlevnadsinstinkt, och då menar jag inte att någon skulle dö, utan att liksom ha kvar anseende och ha kvar en fungerande, att det liksom fungerar bra mellan de olika parterna så att säga här i Sverige. Mm. Så det är ju det de vill. De gör ju bra på det.
Ja, det de vill, alltså, och det de alltså vill ha det till att alltså ställa invandrare mot svenskar, va? Det är ju väldigt farligt.
Mm. Ja, men det de här invandrarna vill göra, det är ju att föra samman folk på ett bättre sätt då i så fall. Jag menar, det de andra gör, det är ju bara skjuter isär och segregerar. Det är ju allt de gör liksom.
Men sen är det ju faktiskt så här, och det har vi ju otaliga exempel på också, med alltså folk som har invandrat hit och som verkligen har blivit lidande på hela det här mångkulturella experimentet. Det räcker ju bara, jag menar, som jag berättade förr, jag hade en gammal kompis som var en granne för mig förut och som bodde och arbetade i det här landet i alla fall i, får se, över 30-35 år nästan, innan han fick nog och stack tillbaka till sitt hemland, för han, och med motiveringen att jag kan inte vara i Sverige längre, sa han. För att alla tittar på mig. De vet ju inte om jag kom igår eller om jag kom för 35 år sedan.
Och det
Sverige jag ser idag. Och idag då ska vi säga, jag talar ungefär om 10-12 år sedan. Va? Han sa det här är inte det Sverige som jag kom till.
Då blir det ju risken att de här invandrarna som är med i Sverigedemokraterna som vill se ett mer välfungerande land och så vidare. Mm. Det kan ju bli samma resultat för även dem. Och i slutändan så kanske det är bara kvar de invandrarna som faktiskt totalt motsätter sig allt vad Sverige, kultur och värdering och så vidare och allting är. Och var hamnar vi då? Hur blir det då? Då kommer det bli ett väldigt, det talas om att ett kallt och rått Sverige, då kommer det bli väldigt problematiskt, tror jag. Och inte speciellt roligt.
Det är ju det vi måste göra allt för att förhindra.
Precis. Men om vi ska ta och prata lite tiggeri också då. Det har ju varit uppe mycket på tapeten nu. Och SD vill ju förbjuda tiggeri. Och det här är ju en jättesvår fråga. Men vill vi det? Jakob först då. Vill du förbjuda tiggeri?
I princip. Ja visst. Alltså då är det ju så här att med det välfärdssverige som en gång byggdes upp så var ju grundtanken naturligtvis att ingen skulle behöva hamna i den situationen att vederbörande skulle tigga. Så ur den aspekten spelar det ju ingen roll om det är förbud eller inte. Men alltså det här som vi ser nu, det är ju resultatet av den här östvidgningen kontra EU återigen, alltså den här fria rörligheten som ju definitivt måste förhandlas om. Och jag kan nog säga, alltså med tanke på, man frågar sig, det är bara att tänka lite, att varför åker man hela vägen ifrån Rumänien eller Ungern eller vad det nu är, för att åka och tigga? Och kom ihåg en sak, att det kostar. Jag menar, vänd på det. Jag menar, om vi skulle åka på en semesterresa dit ner, så nog fasigen kostar det oss bara att förflytta oss. Mm. Om inte annat så lär det ju kosta i bensin om du ska köra hela vägen. Varför åker man hela den vägen hit till Sverige bara för att sitta och tigga? Fakta är ju detta, naturligtvis, att det här är ju organiserade ligor som ligger bakom. Mm. Det är busslaster. Och kanske tiggarna i de här busslasterna kanske utgör en tredjedel. För det är ju även andra som kommer hit alltifrån, ja, vad du vill, alltså inbrottstjuvar och ficktjuvar och you name it. Och det är prostitution och så vidare. Men naturligtvis att det här tiggeriet, det kan fortgå så länge vi ska komma ihåg att Sverige är internationellt känd driftkucku idag, som man alltså skakar på huvudet åt, och alla de vet mycket väl att här är det väldigt, väldigt lätt att folk, för tyvärr alltså svenskar är dumma och otrogna och tycker så synd om dessa. Det är klart som fanken att de kommer hit, för att de vet att det blir ändå en lönsam affär. Så är det. Så att svaret, länsman, på din fråga är här, vill jag förbjuda tiggeri? Ja, som sakerna faktiskt ser ut idag just, så är det, så måste vi göra det, eller på alla sätt sätta åt foten. Men om man säger,
ja, det är det med.
Naturligtvis på sikt räcker ju inte det, utan då kommer vi tillbaka in på hela den här EU-frågan. Det är ju en annan diskussion sedan. Alltså hela den här rörligheten och allting måste ju förhandlas om. Det är helt klart.
Ja, men om man säger, Konrad, förbjuda, ja, nej, varför?
Ja, men självklart förbjuda. I en drömvärld hade vi velat förbjuda utländskt tiggeri. Alltså jag har absolut inga problem att ge till någon, någon
svensk rasist.
Ja, precis. Det är någon alkisk sådär. Men givetvis måste vi förhindra tiggeriet av massa olika anledningar. Det är precis som Jakob tar upp här, att det är organiserat. Sen hur mycket det kan man ju debattera om. Men till och med om det inte är organiserat överhuvudtaget, så är inte det här våra problem. Vi har egna fattiga människor i Sverige som vi måste ta hand om.
Absolut.
Vi kan inte ta hand om alla i hela EU som är fattiga, givetvis. Sen är det ju så att som också Jakob säger, det är människohandel eller prostitution. Det börjar ploppa upp lite artiklar om det nu som bevisar detta. Men sen även, jag menar, jag vill inte ha massa tiggaläger överallt. Jag har vänner som inte vågar gå till sina naturområden längre. För att det har slängt ut i några irländska asfaltsläggare eller romska, vad det nu är. Skita ner något fruktansvärt, givetvis. Är aggressiva, hotfulla, springer runt massa barn som borde vara i skolan. Plus att i svallvågorna kommer det ju kopparstölder, åldringsrån och så vidare och så vidare. Den romska kulturen är ingenting jag vill ha att göra med överhuvudtaget, utan ska den vara här så får den i så fall integreras, vilket jag tror är väldigt svårt.
Assimileras.
Enda argumentet för att man inte ska förbjuda tiggeri är ju så här: men vi ska förbjuda fattigdom istället. Men vad är det? Jag vet inte ens vad det betyder. Det är ju så löjligt så att det finns ju inte. Och andra då är att, ja, men det är synd om de här människorna. Men jag menar, det här, de här eviga känsloargumenten att det är synd om så fruktansvärt många människor. Vi får börja prioritera lite här.
Ja, det är samma symptom. Återigen återkommer. Sverige ska vara världsförbättrare.
Men om jag säger då alltså att jag skulle ju också vilja säga, och göra det enkelt för mig att säga, förbjuda organiserat tiggeri. Men det är ju extremt svårt att säga det. För,
men varför bara organisera?
Hur vet man att det är organiserat eller så att säga vanligt tiggeri? Det är där problemet är, och då skulle man ju i så fall vara tvungen att göra så som du säger, Konrad, som vore högst rasistiskt. Men om det skulle, man skulle bara tillåta så att säga inhemsk tiggeri. Men då måste man ju på något vis, ja precis, då måste man ju utgå efter, då blir det ju, ja, det kanske inte fungerar så bra direkt. Så att, men jag vet inte om jag skulle, alltså jag vet inte om jag skulle vilja förbjuda det, för då kommer det även slå på, säger de inhemska som har
fast länsman, problemen. Nu märker jag ju på det att du inte är i storstäder så mycket, för att hade du åkt in till Stockholm eller Göteborg eller Malmö så hade du, tror jag, bytt åsikt, för att jag ser ju, jag har sagt innan, 20-30 tiggare per dag, alltså hela tiden. De är överallt, utanför varje affär, utanför varje ställe där folk går. Sitter mitt i gatan för att få mer, gapar efter en, please help me, så här. Och sitter liksom i finare kläder än vad jag har. Mm. Många är ju så här liksom sminkade och rätt snygga, liksom. Det är ju, ja, fast men, vet, jo, men, relativ fattigdom, bla bla bla. Men jag menar, herregud, någon måtta får det väl finnas.
Jo, men alltså, när jag, visst, sant som du säger, jag försöker hålla mig borta från större städer. Men de gångerna jag varit där så har jag ändå sett en någorlunda blandning. Fast det var ju en, kanske 10 år sedan, jag säger, nej men nästan i alla fall. Men jag kan ju säga att nu för tiden, det lilla jag har sett nu, så har jag ju faktiskt inte sett några för att vara rasistisk igen, svenskar. Nej. Tror jag inte, nej. Men,
nej, jag har inte sett det på hur länge som helst. Och visst, det såg man inte så himla ofta förr heller. Men då kändes det mycket mer ärligt. Och sen måste jag säga, jag är ju så pass hjärtlös så jag skiter faktiskt fullständigt i om de här tiggarna som sitter, om vi säger att det är sant, vi säger att den här pappskylten, de har någon, låtit någon släkting texta ihop, vi säger att de verkligen har 3 barn i Rumänien som svälter och alla möjliga sjukdomar, jag skiter fullständigt i det, för jag bryr mig mycket mer om den svenska pensionären som har hjälpt till att bygga upp mitt land, som nu sitter och ruttnar bort på något vårdhem. De vill jag ge pengar. Mycket hellre.
Ja, hur inkorrekt det än är så ja, det måste man ju stämma in.
Ja, men jag är ju rätt säker på att alla tycker så här. Om de skulle verkligen, om man skulle verkligen, men svara ärligt nu bara. Vad tycker du egentligen? Så skulle de givetvis svara. Så hoppas jag, om man har någon uns av mänsklighet och hjärta i sig. Så är det väl...
Ja, men det är ju klart att man väljer ju alltid sin familj först och främst. För det är ju ändå våra mor- och farföräldrar som sitter där och ruttnar liksom. Så är det ju.
Ja. Men... Jag kan säga så här när det gäller att gå tillbaka till den gamla goda tiden då, att enda svenska tiggare som jag kan erinra mig när det begav sig då, som man faktiskt ser, jag tänker på överhuvudtaget, men jag har sett några på senare tid. Mm-hmm. Det är de gamla hederliga A-lagarna som man kunde se före sittaren utanför bolaget, och man kunde gå och bli, det fattas 2 spänn och något så vidare. Och okej, okay, de skulle sala ihop till en panna och så där vidare. Men och de var ju helt ofarliga naturligtvis, det var ju folk man kände också så där. Ja då, för fasingar växte upp med flera av dem, så att det var. Men jag kan försäga, alltså, det gick ingen nöd på dem, för att de hade ju socialhjälp alltid, så att det var väl bara liksom att problemet för dem, det var väl kanske när det fattades några kronor till en panna eller något sånt där. så att det är någon, men faktiskt jag erinnar mig faktiskt, man ser på senare tid, jag kan inte komma ihåg att jag har sett några. Däremot som du talar om, Konrad, att alla dessa utländska tiggare, jag säger bara, kom upp till Stockholm så behöver inte gå så värst långt.
Jag tror att man hade velat förbjuda tiggeri inom 10 sekunder.
Ja, jag får väl ta
och då har du inte sett kåkstäderna som växer upp och allt sånt där.
Ja, jag får väl ta mig till människobyn någon gång och ta mig en titt.
Nej, det tycker jag verkligen inte du ska göra, för det är helt vidrigt. Det finns inget att se här.
Ja, men ska vi gå vidare till en... tyvärr får jag säga kändis nu för tiden. Efter tårtan kom vatten är det nu då. Och det är ju den här så kallade tårtkvinnan då. Irene Matkovic har ju slagit till igen då. Och som ni vet så blev hon ju känd för att tårta Jimmy Åkesson. Och under en debatt då på Kulturhuset i Stockholm så slängde hon ett vattenglas mot panelen. Och där bland annat då Paula Bieler... deltog då, ja, men och hennes anledningen att hon gjorde det här var, jag tappade humöret. Så enkelt var det.
Ja, men hon vill ju stoppa neofascismen.
Men alltså, jag tror, hon har ju verkligen fått smak för det här nu. Hon har hamnat i rampljuset och hon gör ju det här nu bara för... För jag menar, vad har hon att förlora? Om inte jag minns fel så har hon ett ganska kriminellt förflutet.
Hon är äcklig. Hon har ju svårt kultjakt till barn. Liksom. Ja, kan inte media lyfta detta?
Nu då? Hon är 60 bast. Livet, den största delen i alla fall av livet är bakom henne. Hon har väl ingen karriär direkt som hon ska söka efter och så vidare. Och det är ju väldigt lätt för henne att... Ja, det kommer ju inte hända henne någonting då för det här hon gör, så att säga. Det är ju inte några vänsterextremister hon behöver vara rädd för som ska slå sönder hennes bostad. Det enda hon kan vara rädd för var den nordiska ungdom som tårtar tillbaka henne då. Ska de kasta ett glas vatten på henne nu också kanske? Men, nej, men så att jag menar, hon har ju ingenting att förlora på att göra det här. Hon kan ju fortsätta göra såna här saker för evigt tills hon dör. Bara för att fortsätta vara känd för det här. Åh, jag är det här goda ansiktet som tappar humöret mot den hemska rasismen, neofascismen och allt vad hon nu kallar det liksom.
Så ja, att, helt rätt, Länsman, du säger att visst, hon kan göra en massa sådana här galenskaper. Därför att hon vet det blir inga påföljder egentligen. Och det är det som gör att jag då i så fall kan efterlysa eller faktiskt gå tillbaka återigen till gamla goda tiden då psykvården i det här landet verkligen fungerade. Och i första hand. För då hade det inte varit några problem. Och dessutom också på den tiden då det verkligen, ja, kan man säga, var farligt att vara kriminell, kan man säga. Att, men så att säga, den urholkningen började ju redan med Olof Palme. Och därifrån har det fortsatt.
Men innan vi tar reda på vad Konrad, innan vi tar reda på vad Konrad tänker om det här, så tar vi lite reklam.
För att Exponerat ska exponera mera, donera till bankgironummer 197-4518. Märk insättningen med donation.
Ja, nej, men det är inte så mycket att säga. Här har vi en för detta prostituerad. Inget ont om det, så sätt. Men
hade hon varit det också?
Ja, ja, enligt Flashback. Så sätt. Fast jag får mig, jag löste något brottsregister. Det kan jag inte garantera. Men jag löste ett brottsregister, och det var ju väldigt långt. Han har bytt namn så här 5 gånger. Och prostituerad och sålt knark till underåriga och så vidare och så vidare och så vidare. Och precis som ni säger, det här har ju blivit någon slags karriär för henne. Och hon är ju bisarrt nog älskar de många vänstermänniskor som ska försvara henne hit och dit. Och, men jag menar, givetvis, jag skulle nog satsa 1000 spänn på att hon vet garanterat inte vad neofascism är, men troligen vet hon inte ens vad fascism är överhuvudtaget. Men hon har ju märkt att hon blir uppskattad av detta. Men det förvånar mig lite, för att jag hörde att hon fick ju ta en del skit efter den här tårtningen. Jag trodde faktiskt inte hon skulle våga sig på något nytt.
Fascism, du nämnde fascism, för det är ju ett ord alltid som vänsterfolk kastar ut, att du är fascist. Men vet vänstern egentligen vad en fascist är? Att det grundar sig tillbaka på faktiskt kommer ju från italienska vänstern från början faktiskt.
Just det.
Ja, Mussolini. Men återigen, det här, om man säger med kunskap, det har ju aldrig varit vänsterns starka sida, så det, ja.
Nej.
Ja, men vad säger du mer då, Konrad, om det?
Ja, nej, jag kan väl egentligen inte, eller jag vet inte, men tycker ni inte själva det är lite konstigt att hon blev insläppt så lätt? Wow. Borde inte någon ha koll på henne? Inte att man ska liksom gripa henne, men jag menar, Irene Malkovich, ja, det är inte så många som heter det, hon har varit med sjukt mycket i media. Jaha, nu ska hon sitta här, då får vi anta ganska långt fram när SD ska vara med och diskutera. Borde inte någon bara knackat henne på axeln och sagt att nej, men vet du vad, du har liksom diskvalificerat dig själv. Du får inte vara med, du får kolla på sändningen sen eller någonting. Hon kan ju vara farlig, det vet vi inte. Hon kanske har en kniv nästa gång. Hon är ju helt störd i huvudet, visligen.
Ja, men det skulle väl inte sjuklöven direkt gråta över.
Så. Nej, men jag menar, tror, som Björn Söder sa ju ganska nyligen, att alltså, snart dör någon. Mm. Och det är faktiskt det här vi har att bli misshandlade i alla fall. Ja. Jag vet, Jimmy Åkesson ska åka till Malmö ganska snart. Jag menar, hur fan ska det gå? Ska vi tolerera det? Är det inte rätt att polisen sätter ner foten ordentligt?
Ja, men om man bara tänker i långa lopp, hur ska det bli att Åkesson får stå bakom sån här skottsäkert glas liksom? Eller hur ska man göra egentligen för att verkligen göra det säkert för att han ska kunna åka runt och tala?
Undrar om han har skyddsväst?
Ja, det borde han ju ha.
Det borde han ju verkligen ha. Och jag måste säga, det tycker jag är roligt faktiskt, Länsman. För jag vet, ett av de första, om inte var det absolut första programmet du och jag sände tillsammans. Så pratade jag om hur stark Jimmy Åkesson är som pallar det här. Och tänk vad mycket som har hänt sedan dess. Och jag menar, det gäller ju verkligen nu. Han måste ju vara en övermänniska. Eller så är han typ mentalt efterbliven och inte förstår det här. Men jag menar, någonting, han är ju otroligt stark alltså.
Jag måste ju säga att jag är otroligt glad för den här personen som började med det här heja Jimmy-skylten. Okay. Och att det har spridit sig. Jag tror det gör så otroligt mycket. För att nu har inte jag varit på så många såna här möten då, men jag kan väl gissa att de som är där för att lyssna, de säger nog inte så mycket, medan vänstern står och skriker som idioter. Men på det här sättet så visar de ju ändå att vi finns här och är ditt stöd, Jimmy. Och det tycker jag är jävligt fint, rent ut sagt. Så att det behövs verkligen. Så alla som kan tänka sig att göra det när han åker runt, gör det.
Ja, och grejen är faktiskt så här. Säg att man vore i någon slags dröm, att man samlar bara 50 personer som snackar ihop sig. Och så går de tillsammans och visar sitt stöd för Jimmy. För då vågar inte pöben in sig på dem, givetvis. De är ju bara på ensamma människor, kvinnor och barn som vi vet nu. Eller gamla gubbar liksom. De vågar ju inte slå eller ens käfta mot någon. Så, det är synd som vanligt att vi är så splittrade, för det är vi ju tyvärr.
Här också, jag tänkte, jag lyssnade, hörde dig, Konrad. Du hade ju varit på Götaplatsen och sett vad som hände. Men jag kan bjuda på en liten ögonvittnesskildring till här också. För jag tänker på att just media nu, de rapporterar ju alltid om de här störningarna då liksom. Och naturligtvis att det gick vilt till på Götaplatsen och sånt där. Men Jag själv var ju med på Långholmen nu för någon månad sedan när Jimmy höll sitt vårtal. Och samma sak, jag läste efteråt att på vissa håll att det stördes av massa vänstergrupper och så vidare. Jag kan säga så här att här gjorde polisen ett extra gott arbete på det viset att pöben höll jag på att säga, det var väl verkligen att ta i, för att jag tror inte de var så många egentligen. Hade man alltså placerat på så pass gott avstånd. Visst, vi hörde de tutade där i sina
vuvuzelen
där och så vidare. När Jimmy började sitt tal så var ändå hans förstärkning så pass stark så han överröstade där. Men mitt i det där talet sedan så gjorde då polisen en action då. Ja, Jimmy avbröt sitt tal och sa visst, det är lite action på gång. Det som hände då att då satte de in hundarna. Och från där jag satt så såg jag bland annat, alltså det var ett litet gäng som stod och skrek, det är inga rasister, det vanliga. Jag tyckte de var inte så förfärligt många faktiskt, de stod och skrek där. Men när hundarna kom in, visst, då var det tyst på dem.
Ja, det blev det.
Och jag fick se bland annat att polisen, de hade besvär, särskilt med en kvinna som var väldigt, väldigt aggressiv. De var två, tre poliser minst som behövdes för att lägga ner. Hon var mörkhårig, svart, långt hår. Jag undrar om inte det kan vara just denna Malkovich då som... det framgick så att hon var ju med på det där och kanske att hon var i ledningen. Det var ju det jag ville säga, att så förfärligt störande var det ändå inte. Jag tror det är väl också lite det här media att samtidigt att de vill gärna gå ut och missförstå mig rätt, Konrad, det gick väl säkerligen, det var väl säkerligen bättre organiserat på Götaplatsen vad jag förstår kanske.
Ja, jo, men det fick jag avbrytas andra sidan.
Ja, precis, i och med det alltså. Men samtidigt att man har den här tanken lite att skrämma folk från att inte komma på de här mötena, alltså att överallt där Ester, Jimmy Åkesson eller någon annan dyker upp, ja, där blir det en massa bråk och folk som läser och ser där och tänker kanske att jag kanske gärna vill lyssna för att höra vad han har att säga, men ändå så man drar sig för det. Man vill inte hamna i bråk. Att det är också lite den baktanken i
ja, men absolut, det, och det lär ju funka. Jag menar, hur många är så pass rabiata som vi, om man säger så? De allra flesta orkar ju inte med något tjafs, man har barn och ungar att tänka på, då skiter man väl i det.
Ja,
det funkar ju tyvärr.
Men tanken var ju att vi skulle ha hunnit med att prata om Uppdrag granskning när de pratade om extremvänstern. Men tiden räcker inte riktigt till idag, tyvärr. Men jag tycker ändå att det blev intressant att få höra dig, Jakob, här och berätta. Ja. Det var intressant. Det är alltid kul att höra vad du har att säga.
Det var roligt att få vara med igen.
Ja, det var kul att ha med dig. Men jag skulle vilja säga det att fortsätt lyssna på Radio Länsman. Fortsätt lyssna på Granskning Sverige. Ha det bra, så hörs vi nästa vecka igen.
Du har lyssnat på en sändning från Radio Länsman. Radio Länsman finns även på Facebook. Gilla oss där. Radio Länsman återkommer regelbundet varje lördag. Så väl mött nästa lördag.